Minä olen itse luvannut armahtaa tätä kansaa. Suomi, 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 minä olen sinun puolellasi.
År 1960 får Laila Heinonen det hon tror är ett budskap direkt från Gud.
Tusentals människor tog det här på allvar och tänkte att nu är det en varningens ord från Gud ordentligt. Annars kommer vi att ockuperas av Ryssland.
Det är många som tar till sig domedagsprofetiorna.
Vi var lediga från allt, jag var borta från skolan och allt och vi väntade bara på att det skulle smälla, som farsan sa.
Och över 30 års tid kommer flera medlemmar att fara illa.
Och där på soptippen eldade jag upp alltihop. Har Gud sagt det, då måste det ske.
Du lyssnar på del 1 av Domedagssekten i Uleåborg. I slutet av augusti 1960 går 32-åriga Laila Heinonen och hennes 2 år äldre syster Aune hem från en gudstjänst i Uleåborgs kyrka. Det är en varm sensommarkväll och de pratar om kyrkobesöket. Båda tycker att de precis fått höra en riktigt dålig predikan. De är missnöjda och väl hemma bestämmer de sig för att be. De gör som de alltid brukar göra. De knäböjer, knäpper sina händer och börjar. Men plötsligt förändras Lailas bön och orden som kommer ur hennes mun verkar komma från någon annan. Är det till och med självaste Gud som talar?
Jos tämä kansa ei tee parannusta ennen vuotta 1962, niin minä annan tämän kansan vihollisen käsiin. Ja kukaan ei pääse pakkoon. Jos löytyy 8...
Om detta folk inte gör bättring före år 1962, ska jag ge det i fiendens händer. Och ingen kan fly. Om det finns 800 000 sådana som verkligen har renat sina hjärtan i Kristi, min sons blod, ska jag förbarma mig över detta folk. Men om det inte finns år 1962, så ska detta som jag sagt förverkligas. Säg detta åt alla.
Sanokaa kaikille tämä.
Orden kommer i snabb takt och systrarna försöker skriva ner det som kommit ur Lailas mun, men de kommer inte ihåg allt. De knäböjer igen. Tänker att om det här verkligen är Guds ord så måste de komma en gång till. Och det gör de. Men långsammare den här gången så att Aune noggrant hinner skriva ner allt.
Jos löytyy 800 000 sellaista, jotka todella ovat puhdistaneet sydämensä Kristuksen, minun poikani verellä, niin minä armahdan kansaa.
Laila säger att hon måste hitta 800 000 brinnande kristna före september 1962. Annars kommer landet att hamna i fiendens händer.
Столица Финляндии Хельсинки с официальным визитом прибыл председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Vid den här tiden, alltså i början av 60-talet, pågår det så kallade kalla kriget. Världsläget är spänt och finländarna är rädda för Sovjetunionen. Hela landet lider dessutom av ett krigstrauma på grund av de senaste krigen. Att Laila och hennes syster knäböjer och ber är inget ovanligt eftersom de växer upp i en mycket troende familj. Familjen ber ofta tillsammans och pappan Johan Heinonen, som är välbärgad och har ett gott anseende i staden, ber upprepade gånger om att Gud ska väcka invånarna i Uleåborg och att han ska börja med deras familj. Välja ut någon av dem att tala igenom. Och nu, i augusti 1960, verkar han äntligen få svar på sina böner. Hans dotter Laila är den utvalda. Det hon säger är profetior direkt från Gud.
Minä otin sinut tästä kaupungista, koska tahtoisin herätyksen alkavan täältä. Jos Oulun sananpalvelijat eivät ota tätä puhetta, niin todeksi minä...
I profetian är Uleåborg den välsignade staden där allt ska börja. Härifrån ska väckelsen starta.
Niin minä puhun hänen suunsa kautta niin suurella voimalla, että ihmiset kaatuvat minun eteen.
Dagen efter den första profetian bestämmer sig systrarna för att be igen. Och samma sak händer. Och sen händer det igen. I flera dagar får Laila profetior.
Ja minä tahdon, että he huutavat sellaisessa hädässä. Minä herätän tästä kansasta suuria julisteja. Sanokaa kaikille, että rukoilevat ja huutavat suuressa tuskassa, sillä Suomi kulkee häviötään kohti.
Laila och Aune skriver ner alltid ett häfte som får namnet Finland, din räddning är i min sons blod. Det här häftet ska senare fyllas på och bli en hel bok som trycks i flera tusen exemplar både på finska och svenska. Lailas pappa är övertygad om att det är Gud som pratar genom Laila och han vill få ut budskapet i omvärlden så snabbt som möjligt. Han tar kontakt med tre olika präster från Uleåborgs domkyrkoförsamling och ber dem komma hem till dem en kväll så att de själva ska få bevittna Laila när hon får det som de tror är profetier direkt från Gud.
Niin me kaikki laskeuduttiin lattialle polvilleen, rukoiltiin. Sitten tämä professori rupeaa puhumaan kieltä, jota me emme kukin meistä kolmesta papista, me emme ymmärtäneet.
I en dokumentär om Uleåborgs profetian, gjord av Annika Nykänen, berättar prästen Paavo Pakinaho, att de knäböjer tillsammans med Laila.
Haidujudu, jotain tällaista.
Och att hon pratar ett språk som ingen av dem förstår.
Mun mielestäni se oli ihan aito kyllä.
Prästen Lassi Stenman, som också är med i rummet, uppfattade som äkta. Att Gud verkligen talar genom Laila.
Et ne tuli spontaanisti ja ne tuli silleen. Ja musta niissä oli semmoista alkuvoimaa. Ja tietysti oli tämä uhka siitä, että ellei niin nisti Jumalan rengastuskohtaa.
Men prästen Erkki Jokela är inte lika övertygad.
Muistan se kysyi, kun lähdettiin pois, että mikä se tämä hengen liike tahtaa olla.
Prästerna har alltså lite olika uppfattningar om profetiorna. De fördömer dem inte, men de godkänner dem heller inte rakt av. Att förutsäga exakta datum när något ska hända brukar man inte riktigt hålla på med inom kyrkan. Men pappan Johan är inflytelserik och familjen är respekterad, så Laila får sprida sitt budskap. Och hon får till och med använda Uleåborgs domkyrkoförsamlingsutrymmen för att presentera sina profetior för en bredare publik. Det är många som kommer att lyssna på henne och profetiorna sprider sig också utanför Uleåborgs gränser. Men hur kommer det sig att så många tror att det är Gud som talar genom Laila?
Tungotal är ju ett slags abrakadabratal som baserar sig på personens modersmål med inslag av exotiska ljud kanske och formuleringar. Och det uppfattas ju som ett bönespråk till Gud.
Nils Holm är professor i religionsvetenskap. Han var ung då rörelsen grundades och har skrivit om den i sin forskning och också doktorerat i tungotal. Idag är Nils pensionerad, men han har träffat flera personer som var med i rörelsen på 1960- och 70-talet. Han berättar att Lailas språk och sätt att prata förändras så mycket att det är lätt att tro att det verkligen är någon annan som pratar genom henne.
När de övergår till det här profetian så brukar det här uttrycket få en annan klang, en annan ton hos människan. Och det gör ju att de som sitter och hör på det så upplever mycket tydligt också att nu är det inte Laila som talar mer utan det är Gud direkt. Och det där blir en mycket stark upplevelse hos många människor.
Vid den här tiden jobbar Laila som kanslist på Länsstyrelsen och hennes syster Aune jobbar som lärare vid Uleåborgs flickluseum. Laila är tystlåten och empatisk, inte alls som sin stora syster Aune. På skolan har Aune inget gott rykte bland eleverna och många är rent av rädda för henne. Hon kallas ofta Hiva, hapannin kun Hiva, alltså sur som gäst. Hon är oftast klädd i grått och har hår i en stram knut. I Annika Nykänens dokumentär om Uleåborgs profetian berättar några kvinnor om hur Aune var som lärare.
Uskonnosta ja maailmanlopusta puhuttiin paljon näillä biologi- ja maantiedon tunneilla.
Aune skrämmer sina elever och pratar ofta om Gud och domedagen. Hon tvingar till och med barnen att gå ner på knä för att be.
iso meteoriitin piti törmätä maahan ja no Hiiva oli tehnyt semmoisen, että oli pannut pimennysverhot luonnonhistorian luokkaan ja sitten oli pakottanut ne lapset polvilleen rukkoille, että ne pääsee taivaaseen, kun se meteoriitti törmää ja tulee maailma loppuun.
Lilla syster Lailas profetior sprids i rask takt bland olika församlingar och väckelserörelser och en kristen tidning ger ut dem regelbundet. En familj som nås av Lailas budskap bor i en liten stad långt ifrån Uleåborg.
Det var ju en stor väckelserörelse i början förstås, för folk var ju väldigt skrämda då och många tog det på allvar.
I den familjen ingår Bengt. Bengt vill vara anonym och heter egentligen något annat. När hans föräldrar, som är djupt religiösa, väljer att gå med i Lailas bönegrupp är han bara 7 år gammal. Hans föräldrar söker något nytt, för de är inte riktigt nöjda med kyrkan som de är med i.
Min far, han var ju då det här också predikant, så att han då, men han slutade liksom i predikant, han tyckte att kyrkan blev lite förvärsligad.
Det är också nu som Nils Holm, som är professor i religionsvetenskap, kommer i kontakt med profetiorna för första gången.
Och då blev ju folk väldigt till sig, särskilt i lågkyrkliga sammanhang, pingströrelsen och andra rörelser. För att vi hade ju haft ett krig 15 år tidigare med Ryssland, och då ännu i början av 60-talet så var liksom kalla kriget ganska aktuellt.
Under året som går ska det komma över 100 profetior från Laila. Och den sista som skrivs ner för boken kommer i september 1961, alltså 1 år efter den första. I de första profetiorna säger Laila att 800 000 brinnande troende behövs för att fienden inte ska komma över Finlands gränser. Men efter ett tag ändras uppmaningen till 8 000 förebedjare. Hon förlänger också tiden att hitta de här förebedjarna till slutet av december 1961.
Nyt on Suomella etsikkoaikaa. Jos Suomi hylkää minut eikä ota vastaan minun kutsuani, minä hylkään sinut Suomi, sillä olen kärsinyt sinua jo paljon.
Under året som gått har profetiorna spridits över Finland, men de har ändå inte riktigt nått så många som Laila hoppades på, eller uppmanades nå. Men nu, hösten 1961, ska det hända något som ger dem uppmärksamhet.
Kvällens allt dominerande nyhet är den ryska noten till Finland med en begäran om förhandlingar. Förhandlingarna skulle, heter det, gälla skyddet av de ryska och finländska gränserna i händelse av ett anfall från Västtyskland och dess allierade.
Fienden, som nämns i profetiorna, tolkas vara Sovjetunionen. Läget mellan Finland och Sovjet är spänt, och när Sovjetunionen sände Finland en not om att landet måste förhandla om VSB-avtalet, ett avtal som bland annat innebär att Finland måste hjälpa till att skydda de ryska gränserna, är den så kallade notkrisen ett faktum.
Och så ska vi avsluta detta extra eko med Holger Ström från Helsingfors.
Jag tror man vågar säga att det som nu har hänt här i Helsingfors uppfattas som den betydelsefullaste, för att inte säga ödesdigraste, händelsen sedan själva vänskaps- och biståndspakten med Sovjet ingick.
Den 30 oktober, samma dag som Sovjetunionens utrikesminister sände noten, provspränger Sovjetunionen tsarbomben. En bomb som än idag är det mest kraftfulla kärnvapen som någonsin detonerats. Folket i Finland är rädda.
Det blev ganska dramatiskt. Inom lutherska kyrkan var det många präster och tusentals människor som tog det här på allvar och tänkte att nu är det en varningens ord från Gud ordentligt. Annars kommer vi att ockuperas av Ryssland. Och när det började så var det tusentals människor som sökte sig till Uleåborg för att höra på hennes predikningar och se hur vi skulle klara det hela.
Bengt, vars föräldrar precis gått med i rörelsen, har upplevt krig och är beredda på att det kan hända igen.
Det var klart att de tog det mycket på allvar, och ganska fort efter det så hade mina föräldrar då ett matförråd, och jag grävde till och med gropar så att min farsa tog ner oljetunnor ner i sanden där för att man skulle överleva kriget, för att då visste man vad krig var för något, och folk var verkligen rädda.
Till och med presidenten, Urho Kekkonen, går ut i den kyrkliga tidningen Kotima och uppmanar finländarna att be om frälsning inför den allt stramare världsordningen. Men det blir inget krig.
Medborgare, jag vädjar av allt mitt hjärta att alla skulle kunna samlas kring den enda utrikespolitik som för oss...
Kekkonen lyckas förhandla, och i november 1961 drar Sovjetunionen tillbaka sina krav. Men Finland har skakats om ordentligt. Lailas profetior var på väg att bli verklighet. Efter notkrisen går det bra för Lailas bönegrupp, vilken nu börjar bli en sorts väckelserörelse. Lailas profetior handlar inte bara om den stora fienden som ska komma. De handlar också om mat.
Puolukassa on yksi sellainen aine, joka estää syöpää. Älkää sanoko ihmisille, että tämä on parantava aine, vaan ehkäisevä. Puolukka on erikoisen terveellinen, mutta ei sille, jolla on liikaa happoa.
Lingon är hälsosamt och kan förebygga cancer, säger Laila. Och det finns fler, väldigt finländska matvaror, som ska vara bra mot cancer.
Pitää aina juoda piimää ja myös syökää paljon ruisleipää. Se on parempi kovana ja myös sipuli on terveellistä.
Syrmjölk, rågbröd och lök ska man också äta om man vill hålla cancern borta. De här kostråden ska i framtiden komma att bli ödesdigra för några av de som följer Laila. Men just nu går det bra för rörelsen. Laila har många följare och lokaler i Uleåborg där hon och hennes följare kan samlas. Många som inte bor i Uleåborg besöker bönegruppen på lov och helger. En av dem är Bengts familj.
Man åkte ju då, det var 3 dagar med den här, det var ju lite grusiga och krokiga vägar och det var mycket kuddor där som de säger, Österbotten på vägarna. Där och Uleåborg, det var ju så platt när man kom till Limminga där. Det var ju liksom verkligen en upplevelse att komma dit.
De börjar tillbringa somrarna i Uleåborg. Bengt som bara är 7 år gammal när resorna börjar tycker det är fascinerande med allt nytt.
Jag har ju inte upplevt någon storstad, så för mig var alla lekparker, det var ju något mysterium och sånt där. Så det är det man kommer ihåg den första tiden det där.
Under de första besöken bor familjen på Kaisa Heinonens, alltså Lailas mammas kolonistuga.
Och det betyder ju att mina föräldrar måste ju ha varit ganska nära Heinonens eftersom just vi fick bo på deras kolonistuga. Det kom ju många andra dit upp och inte bodde de ju hos Heinonens då inte.
Bengt trivs på resorna. Han får nya vänner och känner en samhörighet med de andra. Här sticker han inte ut som kristen.
Man var ju liksom stämplad att mina föräldrar var mycket religiösa och var man ju stämplad bland lekkamraterna, men i den gruppen så var ju alla på det samma. Så det fanns mycket nya trevliga kamrater ska vi säga, så där, som ung.
Bengt träffar både Laila och Aune under besöken.
De bodde ju i centrum och det var viktigt att de skulle ha bönemöten i centrum. Det var därifrån väckelsen skulle komma. Så vi var ju inne i deras lägenhet också där. Jag vet inte hur många, det kan inte rummas så många in i den lägenheten inte.
Bönegruppen byter lokal för sina möten flera gånger under 60-talet. Bland annat eftersom de får klagomål från grannarna som tycker att bönemötena är allt för högljudda.
Jag var för ung för att förstå vad som egentligen hände där. Jag vet bara att vi flyttar från den ena lokalen till den andra och jag som ju var ung och kraft, jag tyckte ju om att bära saker hit och dit, så det var ju trevligt att få flytta lite, tyckte jag kanske.
Det blir januari 1962 och tidsfristen för att hitta 8000 förebedjare löper ut. Med tiden ska gruppen bli allt mer isolerad. Laila Heinonen själv meddelar att hon nu endast ska profetera i slutna rum. En av de som fått ta del av de nya profetiorna är Bengt.
Det kom ju ofta vid bönemötena så kom det ju budskap. Det kommer jag ihåg att på det viset var det speciellt att Gud talar helt plötsligt där då.
Laila förutspår domedagen många gånger om. Notkrisen gav henne trovärdighet och 1963 blir ännu en profetia sann. Hon säger att Uleåborg ska skakas om.
Vähän ennen kello 1 viime yönä heräsivät Oulun kaupunkilaiset valtavaan räjähdykseen. Ja kaupungilla alkoi välittömästi kiertää huuhu, että typpiosakeyhtiön tehdaslaitoksessa on tapahtunut räjähdys. Ja niin todellakin valitettavasti oli tapahtunut.
Det sker en explosion på en gödselfabrik i Uleåborg. Flera delar av fabriken är totalt bortblåsta. 10 personer dör och flera skadas. Smällen hörs över 40 kilometer från fabriken och tryckvågen förstör över 1000 fönsterrutor i Uleåborgs centrum. De som följer Laila tror att det här är ytterligare en profetia som blivit sann. Att Gud försöker väcka Uleåborgs folk.
Kääntykää Jumalan puoleen Jeesuksen veren puhistettaviksi. Minä olen itse luvannut armahtaa tätä kansaa. Sanokaa kaikille, että rukoilevat ja huutavat suuressa tuskassa, sillä Suomi kulkee häviötään kohti.
I profetian är alltså Uleåborg den välsignade staden där allt ska börja. Härifrån ska väckelsen starta för att sen sprida sig till Norge och Sverige. De tre länderna ska sen bilda en slags gemensam bönefront. En andlig nordisk union. Och rörelsen sprider sig.
Det här är den finska sektens bok, deras bibel. Finlands räddning är i min sons blod, heter den. Och är det profetiska budskap som man nu tänker gå ut med också här i Sverige.
Jag fick veta att jag var Guds utvalda redskap.
Lyssna på avsnitt 2. Där Jan-Erik Sturason ska få en större roll i rörelsen än han någonsin kan tänka sig.
Så jag fick plötsligt ansvar för 14 miljoner människors kommande räddning.